السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تانكي ما يدعى تسكلوا ينم سيرا من förberedelserna räckte inte riktigt till. Så vi kommer att läsa från en annan bok. Vi kommer läsa från den boken som vi gick igenom sist. Och det är Sahih Tarhib och Tarhib av Imam al-Mundhiri. En bok som är granskad av Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Och vi började i förra lektionen att tala om hadither relaterade till vikten av att söka arbete. Att arbeta, tjäna sitt uppehälle och att inte heller låta det gå till överdrift, utan att vara moderat och ta en medelväg i sitt sökande efter uppehälle och inte låta det bli någonting som gör människan besatt av att tjäna rikedomar. Det ska inte vara ens primära mål här i livet. Vi fortsätter att gå igenom kapitel relaterade till handel och till att tjäna uppehälle. Och författaren säger ett tarib till talab al-halal wal aklu minhu. Uppmuntran av att tjäna och arbeta för att få halal inkomst och att endast äta halal. Wa tarhib min al-iktisab min iktisab al-haram wa akluhu wa labsuhu wa nahwu dhalik. Och faran av att tjäna haram, att äta haram, att klä sig haram och liknande. Nah. Och här kommer vi då tala om vikten av att tjäna halal. Att äta halal, att klä sig halal. Och det här är någonting som varje muslim ska sträva efter. Det ska vara någonting väldigt viktigt hos varje muslim. Och många muslimer när man säger halal, de tänker direkt på halal-stämpel på köttet. Det står halal på maten. Ja, halal är mycket mer än så. Halal, det är ditt arbete. Är ditt arbete halal eller haram? Det är hur du handlar med folk. Om det finns rasch, du bedrar och lurar folk. Det är inte halal. Om du stjäl från folk, det är inte heller halal. Om du tar ränta, det är inte heller halal. Och så vidare. Så ordet halal är ett väldigt stort och brett begrepp i islam. Och det betyder att ens inkomst ska vara tillåten. Det man tjänar och det man äter, det man dricker, det man klär sig med. Allt detta ska vara halal. Och vi kommer nämna bevis på den här punkten. Och varför är detta också så viktigt? För att vi lever i en tid så som profeten Muhammad alaihi salatu wassalam beskrev och som författaren kommer nämna i detta kapitel där han säger ya'ti 'ala an-nas az-zaman la yubali al-mar' ma akhadha min halal am min haram. Det kommer att komma en tid, yani innan domedagen, där människor inte längre bryr sig om hur de har tjänat sina pengar, om det är halal eller haram. Och det här är tyvärr någonting man kan se när ni har fallit in hos många muslimer. Att de inte bryr sig. De är likgiltiga. Och vissa subhanallah, de har ett uttryck som vissa våra ulema brukar säga. El halalu mahalla fil yad. De säger el halal, det är det jag får i handen. Det spelar ingen roll var det kommer ifrån. Om det är min hand, det är halal. Om det är stulet, stullgods, narkotika, han säljer alkohol, gris, riba, halas. Handen, fickan, halal, halas. Och så lättsint och så lågt ska inte en muslim sjunka. Utan el halal är det som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort halal. Och el haram är det som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort haram. Taib. Så man ska inte vara från dessa människor som är likgiltiga och inte bryr sig om det är halal eller haram. Och författaren nämner i detta kapitel ett antal hadither som vi inshallah kommer att gå igenom idag. Den första är en väldigt känd hadith, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att inna Allah ta'ala tayyib. Allah är tayyib. Han är god. La yaqbalu illa tayyiba. Och han accepterar bara det som är gott. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Och Allah har beordrat de troende med samma sak han har beordrat sändebuden. Då Allah säger: Ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim. Sändebud, ät från det goda som jag har givit er och gör goda gärningar. Inni bima ta'maluna 'alim. Jag är sannoliken väl underrättad och medveten om allt som ni gör. Och Allah säger: Ya ayyuhal ladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. Troende, ät från de goda ting som vi har givit er. Och så nämnde han en man som åker på en lång resa. Rufsigt hår. Och han sträcker upp händerna mot himlen och säger: ya Rabb, min Herre. Wa mat'amahu haram. Hans mat han äter är haram. Wa mashrabahu haram. Och det han dricker är haram. Wa malbasahu haram. Och hans kläder är haram. وَغُضِّيَ بِالْحَرَامِ och han livnär sig och lever på haram. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ så hur ska hans dua besvaras? Och denna hadith finns i Muslim och Tirmidhi. Denna hadith är jätteviktig. Och därför nämner också Imam Nawawi den här hadithen i boken Arba'in Nawawi, 40 hadithen. En hadith som lägger en grund för oss muslimer. Grunden av att tjäna halal. Okej. Så vad är det som nämns i den här hadith? Att Allah är tayyib. Och tayyib betyder här munazza anil naqais wa al khaba'ith. Den som är fri från brister och dåliga egenskaper. Allah azza wa jall är fri från allting dåligt. Allah azza wa jall är perfekt. Och endast det goda kan tillskrivas honom. طيب så Allah azza wa jall han är tayyib och la yaqbalu illa tayyiba. Allah han är tayyib och accepterar bara det som är tayyib. Jag har vatten. Så Allah subhanahu wa ta'ala han är tayyib och accepterar bara det som är tayyib. Vad menas med detta? Allah accepterar bara de gärningar som vi gör som är goda. De som är för hans skull. Om en gärning, god gärning inte görs för Allahs skull, då är den inte tayyib. En gärning som utförs i enlighet med profeten sunna, alaihissalam. Om den inte utförs i enlighet med sunna, utan utförs i enlighet med bid'a, så är den inte heller tayyib. Så Allah accepterar endast det som är gott, uppriktigt och i enlighet med profeten sunna, alaihissalam. Och så nämner han att Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss troende med samma sak han har beordrat sändebuden. Och han nämner de här verserna där Allah påbjuder sändebuden att äta från det som är gott. Och sen versen där Allah påbjuder de troende att äta från det som är gott. Yani, profeterna ska endast äta det som är halal och vi ska endast äta vad som är halal. Taib. Och så nämner han ett exempel på hur viktigt det här är. Och exemplet är här en man. En man som är ute på en resa. Okej? Och vi vet att vara på resande fot är en orsak som gör att ens dua blir besvarad. När du åkallar Allah och ber Allah om någonting. Om du är på resande fot så är det större chans att din dua blir accepterad. Profeten Muhammad alaihissalam har sagt i en sahih hadith att det finns tre dua som inte negeras. Och han nämnde här föräldrarnas dua för barnen, den förtrycktes dua och den resandes dua. När man är på resande fot är det bra att göra mycket dua. Okej? Så den här mannen, han är på resande fot. Tayyib. Den andra egenskapen, mannen har rufsigt hår. Vad menas med detta? Hans resa är lång. Och ni vet förr i tiden, du reser genom öknen på din kamel eller häst och så vidare. Så han är i ett väldigt ödmjukt tillstånd. Inte speciellt välklädd, utan väldigt ödmjuk. Vilket också är en orsak till att ens dua accepteras. Att man är ödmjuk inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad gör mannen? Han sträcker upp sina händer. Att sträcka upp sina händer är också en orsak till att få sin dua accepterad. Det är autentiskt berättat från profeten alaihissalam att han sa att Allah, han är hajiyun karim. Han är hajiyun karim. Generös, hajiyun, yani skäms för att en tjänare ska lyfta upp sina händer och sen be om någonting och han ska ta ner händerna tomhänt. En Allah azza wa jall kommer att ge dig någonting om du ber honom. Så hadithen bekräftar att om du lyfter dina händer kommer du inshallah och ta'ala att få någonting. Så återigen, mannen är resande. Han är i ett ödmjukt tillstånd. Han lyfter händerna och han säger ja rab, ja rab. Min herre, min herre. Vilket också är en orsak till att få sin dua accepterad. Då vi åkallar Allah så ska vi åkalla honom med hans namn. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا. Till Allah tillhör de vackraste namn och egenskaper, så åkalla honom med dessa. Så mannen här har gjort fyra saker som gör att hans dua blir accepterad. Men den blir inte accepterad. Varför? Jo, för han äter haram. Han dricker haram, han klär sig med haram och han lever på haram. فَأَنَّا يُسْتَجَابُهُ. Så hur ska hans dua besvaras? Och det här på arabiska när man säger فَأَنَّا يُسْتَجَابُهُ. Yani, det är typ omöjligt. Hur i hela världen kan hans dua accepteras? Det är, chansen är minimal att hans dua ska besvaras. Så vi lär oss av den här hadithen, kära bröder och systrar. Faran av att äta haram och leva på haram och klä sig med haram, det är att du kommer långt bort från Allah. Dina goda gärningar accepteras inte. Din dua accepteras inte. Yani, Allah är god att acceptera bara det som är gott. Och vad finns hos dig? Det finns bara ont, smuts, haram. Och därför finner man ofta att många människor som lever i ett haramliv, som präglas av haram, jobbet är haram och han äter haram, han dricker haram, han klär sig med stulna kläder och så vidare. Att de här människorna, de har ingen baraka i sitt liv. De har ingen välsignelse i sitt liv. Tiden rinner iväg, deras hälsa, deras familj präglas av problem och motgångar. Det finns ingen lycka och så vidare. Så vill man ha baraka i sin egendom ska man verkligen alltid eftersträva att försöka få det på ett tillåtet sätt. Så denna hadith är väldigt, väldigt viktig i ikhwan. Och en person kan också rannsaka sig själv. Du gör dua till Allah och ingenting händer. Och du gör dua om och om igen och ingenting händer. Då kanske du måste rannsaka dig själv. Är det någonting fel hos mig? Yani, är det något hinder hos mig? Gör jag någonting som orsakar att min dua inte besvaras? Man är uppriktig med sig själv. Och finns det något hinder, gör man något fel, så försöker man att ta bort det så att man inshallah får sin dua besvarad. Nej. Och vad förstår man också av hadithen? Mafhumul mukhalafa, motsatsen. Att en orsak till att få sin dua accepterad är att man äter vad? Halal. Ät halal, klä dig halal, jobba halal och inshallah din dua kommer att accepteras. Ja. Författaren nämner sen hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Arba'un in kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya." Om du har fyra egenskaper så spelar det ingen roll vad du har missat från det här livet. Hifdhu amana. Att du bevarar al-amana. Och al-amana är det som man har anförtrotts. Och sidqu hadithi, du är ärlig när du talar. Och husnu khaliqa, du har god karaktär. Och iffatu tu'mati, och du är försiktig med vad du äter. Fyra egenskaper. Och Sheikhen nämner att hadithen är sahih. Om du har de här fyra egenskaperna, så yani, spelar det inte så stor roll om du har missat andra saker i det här livet. För inshallah, det kommer att gå bra för dig och du kommer att få framgång i detta liv och i nästa liv. Vilka fyra egenskaper? Hifdul aman. Den första, att man tar hand om det som man har anförtrotts. El amana, det kan vara att en person ger dig en sak. Säg, ta hand om den här saken. Jag reser bort, ta hand om min lägenhet. Ta hand om min bil. Det är amana. Ta hand om min klocka. Och så vidare. Det är amana. Du måste ta hand om den. Och försummar du, måste du ersätta den. Okej? Okay? Amana kan också vara att en person säger någonting till dig, anförtror dig med någonting. En hemlighet. Och säger, det här är amana. Berätta inte vidare. Allas. Då är det amana. Då måste du bevara denna hemlighet. Och generellt, Rasul alayhi sallam, han sa, bima'na al-hadith, al-majalisu bil-aman. Att sammankomster är amana. Yani det som sägs privat, stannar privat. Om en person säger någonting till mig och det är i förtroende, då kan inte jag gå och säga det vidare till någon annan. Okej? Okay? Så den första egenskapen är hifdul aman. Okej? Okay? Och det här är något som vi har gått igenom i Sira också. Att profeten Muhammad a.s. hade den här titeln i Mekka. Vilken titel? Att han var el-amin, som kommer från ordet aman. För att han var väldigt noga med detta. Hifdul amana wa sidqu hadithin. Den andra egenskapen är att man är ärlig när man pratar. Jätteviktig egenskap. En muslim ljuger inte. Att ljuga, som det har berättats från Abi Bakr och Ibn Mas'ud, är inte förenligt med iman. Att vara falsk och ljuga hör inte hemma i vår religion. En muslim är ärlig. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Allah säger, troende, frukta Allah och var bland de uppriktiga, de ärliga. Så en muslim ska vara ärlig, han ljuger inte. Och Rasul alayhi salatu wassalam har lärt oss, och han sa alayka bisidq, var ärlig. För ärlighet leder till fromhet. Ärlighet leder till fromhet. Elbir. Och fromhet leder till paradiset. Och en person är ärlig och försöker alltid vara ärlig tills han skrivs hos Allah som en siddiq, en sanningsenlig person. Så ärlighet är en utmärkande egenskap hos muslimen. Till skillnad från lugn, som leder till falskhet, till synd, som leder till helvetet. Och att ljuga är vems egenskap? Ayatul munafiq, hycklarens egenskap, och också shaitans egenskap. Han är den falskaste. Men sen har vi också munafiqun, hycklare. Den första utmärkande egenskapen hos en hycklare är att då han talar så ljuger han. I det här detta, kedem. Så han talar så ljuger han. Så, hifdul amana wa sidqu hadithin. Och den tredje, husnu khaliqa. Att du har god karaktär. Och har du god karaktär, broder, syster, så kommer du vara bland de bästa i detta liv. Du kommer inshallah bli älskad av Allah. Du kommer att bli älskad av människor. Och saker och ting kommer att underlättas för dig. Det finns folk som har mycket förutsättningar, men det går inte bra för dem i livet. För att de har inte bra karaktär. Folk står inte ut med dem. De är otåliga, de är kanske oärliga. De har brister igen. Så folk bryter kontakten med dem. Men har man god karaktär så kommer man väldigt långt. Och därför så säger profeten a.s.w. att ni kommer inte att vinna folk. Ni når fram till folk med er egendom, med era pengar. Utan ni kommer att vinna folk med ett leende och er goda karaktär. Så hur får man folks kärlek? Hur blir man älskad av folk? Ett leende på ansiktet, vilket är en egenskap av god karaktär. Och generellt att man har husnul khuluq, god akhlaq med sina medmänniskor. Och den fjärde egenskapen, att du är försiktig med vad du äter. Eller iffa, är den här avhållsamheten och försiktigheten. Man är afif. Man äter inte vad som helst. Man är försiktig. Och det här är viktigt. Man går inte till vilken restaurang som helst. Man köper inte vad som helst i affären. Man äter inte vilket godis, sötsak som helst. Man måste kolla, är det halal eller inte halal? Vad är det för någonting jag stoppar i munnen? Vad är det för någonting jag dricker? Är det här tillåtet i islam eller inte tillåtet? Man får vara försiktig. Men många människor idag tyvärr de har förlorat den här el-wara. El-wara, den här försiktigheten. Att vissa saker lämnar man. Da'ma yuribuk illa ma la yuribuk. Profeten a.s. sa, lämna det som du tvivlar på och gör istället det som du inte tvivlar på. Alhamdulillah. El-halal kathir. Det som är halal är massvis. De här tvivelaktiga sakerna, lämna dem. Så att du, mashallah, säkrar din religion. Så fyra egenskaper. Om du har de egenskaperna, spelar det ingen roll vilka andra egenskaper du har missat i det här livet. Kan ni repetera de här fyra egenskaperna? Att hålla amana. Ja, varsågod. Uppriktighet, ärlighet. Jag har precis sagt hadith, bröd. Ha? God karaktär och var försiktig med vad man äter. Så fyra saker. Amana, sidq, husnul khuluq och al-iffa. Försiktighet med vad man äter. No. Författaren nämner sen också en till hadith från Abdullah bin Amr och Abi Huraira radiyallahu anhum. Att profeten alayhi salatu wassalam sa, idha addayta zakata malika faqad qadayta ma alayk. Om du betalar zakat från dina pengar så har du gjort din skyldighet. Wa man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu alayk. Men den som samlar haram pengar och sen ger sadaqa från dem kommer inte att få någon belöning och synden ligger på honom. Berättad av Ibn Khuzayma, Ibn Hibban och Al-Hakim och den är Hassan. Så här säger profeten Muhammad a.s. att om du betalar zakat faqad qadayta ma'alik, så har du gjort din skyldighet. Det här är jätteviktigt. Jag har nämnt det här förut. Att det inte är haram i islam att vara rik. En person som läser hadithen om Zuhud och hur Salaf levde, hur profeten levde a.s. Vissa kan missuppfatta det. Som att islam måste man vara fattig. Nej. Det är inte alls någonting som man måste vara. Många av Salaf profeter har varit rika. Har varit konungar. Är det inte så? Så att det är inte haram i islam att vara rik. Men du måste betala zakat. Och betalar du zakat på dina pengar, så alhamdulillah är det baraka i dina pengar. De är välsignade och det finns gott i dem. Och det är inget fel med att ha pengar i islam. Så länge du betalar zakat. Men däremot personer som samlar på sig haram pengar. Vad händer med den här personen? Och han ger sadaqa. Vad sa profeten al-Islam? Lam yakun lahu fihi ajrun. Han kommer inte få någon belöning. Man kan inte ge sadaqa från haram pengar. Baserat på första hadithen som vi också nämnde. Att Allah är tayyib och accepterar bara det som är tayyib. Yani Allah accepterar inte de här smutsiga haram pengarna. Och det finns tyvärr en missuppfattning hos vissa. En sjuk sak som jag hörde. De gör haram. Vissa till och med säljer narkotika, muslimer, och tjänar massa pengar. Och sen vad gör de för någonting? Han säger, jag ska rena mina pengar. Jag ska rena mina harampengar genom att skänka pengar till fattiga. Mashallah. Det är som en person som försöker tvätta sina kläder med kiss. Kommer det hjälpa honom? Nej, det hjälper ingenting alls. Du har massa haram, du ger bort lite haram, det som är kvar är fortfarande haram. Så att det är dumt. Det är dumt och det hjälper inte. Det som finns i islam däremot är takhallus. Om du har haram pengar, befria dig från dessa pengar. Det kallas inte för sadaqa, det kallas för takhallus. Min malil haram. Att du befriar dig från dessa pengar. Du ger dem i något välgörande syfte, bara med avsikten av att befria dig från pengarna. Och förvänta dig inte belöningen av sadaqa. Okej? För man ska inte heller behålla harampengarna, utan man får ge bort dem. No. Och så sa profeten alaihissalam, han får ingen belöning, wa kana isruhu alayh, och synden är på honom. Det vill säga, den fattiga personen som tar emot de här pengarna, räntepengar, knarkpengar, stulna pengar, han får ingen synd på sig. Det är inte hans fel. Han äter inte haram. För honom är pengarna halal. Han vet inte ens om var de kommer ifrån. Utan synden är på han som gav pengarna. Okej? Okay? I en liknande hadith så sa profeten alaihissalam, men iktesaba malen min ma'tham, fawasala bihi rahimahu au tasaddaqa bihi au anfaqa fi sabilillahi jumi'a dhalika kulluhu jami'an kudifa fi jahannam. Att en person som tjänar pengar baserat på synd och med dessa pengar försöker att hålla släktbanden eller ge sadaqa eller att spendera fi sabilillah, jumi'a dhalika kulluhu jami'an, och gör alla dessa saker, kommer att kastas i helvetet. A'udhu billah. Subhanallah. Så här finner vi också att vissa människor samlar pengar min ma'tham, yani på ett sätt som är haram och leder till synd också. Ibland kan själva arbetet eller handeln som man gör leda till andra synder. Han tjänar pengar på det här sättet och försöker att hålla släktbanden. Yani han får pengar och tror att han kan ge dem till sina fattiga släktingar. Och att det här ska hjälpa familjen och knyta ihop familjen och så vidare. Eller han ger sadaqa. Eller han ger fi sabilillah för Allahs skull. Detta kommer inte gynna honom, utan han kommer att kastas i helvetet. Sen ser vi också faran av att arbeta och hålla på med förbjudna pengar. Ja. Sen berättas det från Abu Huraira radiyallahu anhu den hadithen vi nämnde i början. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa, yati ala nasi zaman la yubali almar ma akhadha amin halal amin haram. Det kommer att komma en tid vid domedagen då folk inte längre bryr sig om de har tjänat sina pengar från halal eller haram. Folk är likgiltiga. Och det här är också ett tecken på att folk innan domedagen, eller vissa människor, man ska inte generalisera, utan vissa människor kommer att ha skiffa. De kommer att yani, förringa och ta lätt på religionen. För en person som verkligen respekterar islam, rädd för Allah subhanahu wa ta'ala, försöker att lyda Allah subhanahu wa ta'ala, är försiktig med vad han tjänar, vad han köper, vad han säljer. Är det inte så? Men att personen inte bryr sig. Ränta, haram, köpa hus, köpa bil, sälja saker, lura folk. Vad är hans iman någonstans? Vad är hans fruktan för Allah subhanahu wa ta'ala? Han blir svag i religionen. Allah musta'an. Det är också en annan viktig sak. I vissa ställen, vissa platser, vissa länder, kanske folk beter sig så här. Många människor luras, bedrar, de är inte ärliga, de är inte uppriktiga, håller inte vad de lovar. Betyder det att det är okej för dig att göra samma sak? Frågan är konstig, men tyvärr, hos vissa människor finns ett sånt här tänk. Men alla gör så. Alla köper hus med ränta, jag kan köpa hus med ränta. Har ni hört det argumentet? Vi bor i Sverige, alla köper hus med ränta. Hur ska jag annars få lägenhet? Betyder det att det är okej att alla gör det? Alla luras. Alla fifflar lite. Vi måste fiffla för att överleva. Alla tar mutor i vissa länder. Polisen, passkontrollen, överallt. Mutor, mutor, mutor. Alltså, det är okej. Alla gör det. Varför ska inte jag göra det? Ska inte jag också få en del av kakan? Blir det halal? Ja? Nej. Bara för att andra gör saker och ting betyder det inte att det är okej. Och islam har förbjudit oss från att vara imma'a. Att vara en i folk som bara följer den stora mängden. Utan vi ska utmärka oss med att följa sanningen. Även om vi står där själva. Alla ljuger, jag är ärlig. Alla lurar, blåser, jag är ärlig. Punkt slut. Vad folk gör, det får de stå inför Allah Azza wa Jalla för på domedagen. Allah musta'an. Må Allah vägleda alla som har fallit in i detta. Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam frågades om det den vanligaste saken som får folk att gå in i elden. Su'ila Rasulullah alayhi salatu wassalam an akthari ma yudkhilu an-nas an-nar. Vad är den vanligaste saken som får folk att gå in i elden? Qala al-famu wal-farj. Han svarade: munnen och könsorganet. وَسُئِلَ أَنْ أَكْثَرْ مَا يُدْخِلُ النَّاسِ الْجَنَّةِ. Och han frågades om den vanligaste orsaken som får folk att hamna i paradiset. قَالَ تَقْوَ اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ. Lydnad till Allah och god karaktär. Och den här hadithen är Hassan, den finns i Tirmidhi. Kolla här. Vad är den vanligaste orsaken till att folk går in i elden? Två saker. El-femmu wal-farj. Munnen och könsorganet. Yani, vilka synder görs med munnen? Kan ni exempel? Riba, namima. Ha? Kyrk. Svordomar, lögner, svära, förbanna, bedra. Man kan nästan säga att kanske de flesta av synder begås med just munnen. Som handlar om tungans konsekvenser. Och därför så sa profeten alaihi wasallam till Mu'ad i den långa hadithen, då han frågade: ska människorna stå till svars för det de säger? Yani, han sa: amsik alika hada, kontrollera tungan. Så sa han sen: är inte den vanligaste orsaken som får folk att hamna i helvetet på deras ansikten tungans konsekvenser? Yani, tungans konsekvenser är allvarliga. Den som kan kontrollera tungan kan kontrollera sin religion. Så tungan och el-farj, könsorganet. Det vill säga alla former av zina. Otukt, som folk gör. Leder till jahannam. Och det är också någonting som tyvärr många tar lätt på. Många tar lätt på tungans synder. Och många tar också lätt på zina. Speciellt i de här tiderna. Och det är också från domedagens tecken. Att zina kommer att bli vanligt. Och du finner muslimer som lever i haramförhållanden. Sambo, flickvän, pojkvän och så vidare. Subhanallah. Mycket, mycket allvarligt. De här människorna måste vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten alaihissalam frågade sen om det vanligaste som får folk att hamna i paradiset. Och han sa: taqwallah wa husnul khuluq. Lydnad till Allah, att frukta Allah azza wa jall och god karaktär. Så här finner vi också att god karaktär är en av nycklarna till paradiset. En fråga. Vad har hadithen att göra med att äta halal? Vad är sambandet med att äta halal och den här hadithen? Är det någon som kan komma på svaret här? Vad är den vanligaste orsaken till att folk går in i elden? Munnen och el-farj. Tayyib. Munnen, vad? Vad gör man med munnen? Ät. Folk äter haram, vilket också är en sak som leder till elden. Och därför nämnde författaren denna hadith i detta kapitel. Ja. Tayyib. Nästa hadith berättas från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: istahyu min Allahi haqq al-haya. Skäms inför Allah så som ni borde skämmas. Ha haya, blyghet och skam i kroppen inför Allah så som ni borde ha. Och då så sa sahaba: ya nabi Allah, inna lanastahi walhamdulillah. Vi skäms, eller vi har haya walhamdulillah. Och då så säger han: laysa dhalika. Det är inte det som jag syftar på. Walakin al-istihya min Allah haqq al-haya. Men att ha riktig haya inför Allah subhanahu wa ta'ala, att tahfaza ra'sa wa ma wa'a. att du skyddar, slår vakt om huvudet och vad som finns där i. Och tahfadar batten och ma hawa. Och aktar magen och vad som finns där i. Och tadhkurul mauta wal bila. Och du påminner dig själv om döden och att du kommer att förmultna. Wa man arada al akhirah taraka zinat ad dunya. Och den som vill ha nästa liv lämnar prydnaden av detta liv. فَمَنْ فَعْلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. Den som gjort detta har sannoliken haft en riktig haya inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna hadith finns också i Tirmidhi och Sheikh al-Bani nämner att han är hasan. Så här beordrar Rasulullah a.s. sahaba att ha haya, riktig haya. Och haya är en utmärkande egenskap och karaktärsdrag som varje muslim ska ha. Haya är det som hindrar dig från att göra skamlösa gärningar. Den som inte har haya, han gör vad som helst. إذا لم تستحي فصنع ما شئت. Vad profeterna har sagt, tidigare profeter också, är att den som inte har någon skam i kroppen gör vad som helst. Han skäms inte för Allah och han skäms inte för människor. Då finns det ingenting som stoppar honom, som yani hindrar honom från att göra skamlösa och förbjudna saker. Så al-haya är väsentlig i vår religion. Och sahaba tänker att vi har haya. Vi har haya. De förstod den generella meningen av haya. Men då säger profeten al-islam här en specifik mening av haya. Och det är, han sa att du bevarar huvudet och vad som finns där i. Yani allting som finns i huvudet, det innebär och omfattar dina öron. Du lyssnar inte på haram. Du lyssnar inte på musik, för du har haya inför Allah subhanahu wa ta'ala. Du lyssnar inte på baktal, folk som är narr av andra människor, för du har haya för Allah subhanahu wa ta'ala. Huvudet omfattar också ögonen. Du kollar inte på haram, för du vet att Allah subhanahu wa ta'ala ser det. Omfattar också munnen. Du talar inte haram, för att du har haya inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen sa han att du också skyddar din mage och vad den omfattar. Då kommer vi tillbaka till att äta halal. Eller hur? Att man är försiktig med vad man äter. Det är också en form av haya. Att ha sann haya inför Allah subhanahu wa ta'ala. Att endast äta halal. Och att påminna sig själv om döden. Och att man kommer att förmultna. Det är också en form av haya. Att man vet att det här livet är kort. Och så säger han att den som vill ha nästa liv ska lämna zinatud dunya. Yani prydnaden och det vackra i detta liv. Yani ha zuhudud dunya. Var inte besatt av det här världsliga livet. Och tro inte att dunya är det största, främsta och viktigaste målet. Utan det är sekundärt. Och nästa liv är det riktiga livet. Så den som gör detta, han har haft en sann haya inför Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Nästa hadith berättas från Mu'ad radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alaihi salatu wassalam säger: Ma tuzalu qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'alu an arba. En känd hadith som ni säkert har hört. Att en tjänares fötter kommer inte flytta sig på domedagen tills han frågas om fyra saker. An umrihi fima afna, om hans liv, hur han tog hand om det. Wa an shababihi fima abla, och hans ungdom, hur han spenderade det. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, och hans pengar, hur han har tjänat dem och hur han har spenderat dem. Wa an amalihi madha aw an ilmihi madha amila fi, och hans kunskap, hur han agerade på dem. Och den här lite hasan. Kan se upp roden i ögonen och verkar vara trött. Ja. Så han nämner profeten alaihi salatu wassalam att den tjänares fötter, det vill säga vi alla tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är någonting som vi alla kommer att möta på domedagen. Och här ser ulema, det här är vid al-hisab, när Allah subhanahu wa ta'ala kommer att rannsaka dig och fråga dig om vad du har gjort i detta liv. Då kommer du stå framför Allah subhanahu wa ta'ala. Och som vi känner till, att du kollar på högra sidan och du ser bara elden. Du kollar på vänstra sidan, du ser bara elden. Och du kollar framför dig och du ser bara dina gärningar. Taib. Så. Där borta. Mashallah, han är inte med på lektionen. Nej. Så inför Allah subhanahu wa ta'ala kommer vi att stå allihopa på domedagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer att fråga oss de här fyra frågorna. Och då är det också angeläget för oss att vi förbereder ett svar. Du kommer att frågas de här fyra frågorna. Vad är då ditt svar när Allah subhanahu wa ta'ala frågar dig om hur du har tagit hand om ditt liv generellt? Har ditt liv varit i lydnad till Allah eller i synd till Allah? Har du gjort det som Allah skapade dig för och satte dig på jorden för? Det är den första frågan. Vad har ni för svar på den frågan? Nästa, Allah kommer att fråga dig om din ungdom. Hur har du tagit hand och spenderat din ungdom? Är inte ungdomen en del av livet? Vi frågas först om livet. Är inte ungdomen en del av livet? Jo. Varför särskiljs här ungdomen? Jo, för att ungdomen är en epok, en fas i livet där man är som starkast. Man har mest energi och man har minst ursäkter, minst upptagen kan man säga. Du har all styrka i världen att be dina fem böner. Du har all styrka i världen att fasta Ramadan, att arbeta och liknande saker. Så Allah kommer att fråga dig om din ungdom. Och Allah kommer sen att fråga dig om dina pengar, hur du har tjänat dem och hur du har spenderat dem. Hur har du tjänat dem? Då säger ulema, har du tjänat dem halal eller haram? Och hur har du sen spenderat pengarna? Halal eller haram? Så vi kommer att frågas på domedagen. Hur har vi tjänat våra pengar? Och här finner man också, kanske också, orsaken till varför de fattiga kommer att gå in i paradiset före de rika. Ni vet det, hadithen, 500 år före de rika kommer de fattiga att gå in i paradiset. För när Allah frågar dem, hur har ni tjänat era pengar? Det finns inte mycket att säga. De har inte tjänat mycket pengar. Nej, det var halal, halas. Vad har du spenderat dina pengar på? Mat för att överleva. Varsågod, gå in i paradiset. Men så kommer den rika mannen. Hur har du tjänat dina pengar? Och han ska börja att deklarera på riktigt. Inte svensk deklaration. Då kommer den riktiga deklarationen. På domedagen. Hur har du tjänat dina pengar? Företag och business och vad har du sålt och hit och dit. Subhanallah. Han har stora problem om han inte har tjänat sina pengar på ett tillåtet sätt. Och hur har du spenderat dina pengar? Och sen frågas man om ens kunskap. Hur har man agerat på sin kunskap? Och det här är något jätteviktigt. Att vi kommer att stå till svars. Hur har vi agerat med den kunskapen vi hade? Allah kommer inte fråga oss för det vi inte visste. Som vissa av sahaba sa. De sa, jag är inte rädd för att Allah kommer att säga till mig på domedagen, vad gjorde du beträffande de saker du inte visste? Utan jag är rädd att Allah kommer att säga, vad gjorde du med den kunskapen du hade? För kunskapens mål och syfte, det är inte bara att den ska finnas där. Att du ska ha den. Du ska memorera den. Utan det syfte är ju att du ska sätta den i verket. Är det inte så? Och tyvärr är det också ett problem hos många muslimer idag. När du konfronterar dem, varför gör du haram? Varför gör du inte salah? Varför gör du så och så och så? Och han säger, jag vet. Han har kunskap. Han vet det är haram. Han vet verserna, han vet haditherna. Han vet att han gör haram saker. Han säger, jag vet. Så det är inte en brist på kunskap. Det är en brist på att praktisera kunskap. Och det här är farligt. Så vi kommer att fråga om vår kunskap, hur vi har agerat på det. Ja. Sen, sista hadithen för idag. Och författaren nämner här fyra stycken som är ungefär likadana. Och det är från Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam säger: Ya Ka'b ibn Ujra, innahu la yadkhulu al-janna lahmun nabata min suht. Rasulullah alayhi salatu wassalam säger till Ka'b ibn Ujra att en kropp som har livnärt sig på suht, och suht är ett ord som omfattar all form av haram inkomst. All form av haram pengar omfattas av ordet suht. Yani stulna saker, saker som är från ränta, saker som är att man har sålt förbjudna saker. Allt det här är suht. Så han säger här att en kropp som har livnärt sig och vuxit på suht kommer inte gå in i paradiset. Hadithen efter är liknande. Ya Ka'b ibn Ujra, en kropp som har livnärt sig på suht och vars blod är yani skapat eller kommer från suht, kommer inte gå in i paradiset. An-naru awla bih. Utan elden är mer berättigad till den här kroppen. Nah. Så här i dessa hadither som alla är nästan likadana, så säger profeten alaihissalam att en kropp som är uppvuxen, som har vuxit och som har livnär sig på haram, kommer inte gå in i paradiset. För den här kroppen, den är khabith. Den är, vad kan man säga, oren. Den är inte tayyib. Den är inte ren. Och Jannah, paradiset, är dar tayyibin. Det är hemmet för de rena. Ingenting orent och smutsigt kommer att gå in i paradiset, eller hur? Finns det smuts i paradiset? Finns det sjukdomar, orenheter, vidriga saker i paradiset? Nej. Så hur ska en kropp som är uppvuxen på haram gå in i paradiset? En naru awlabi. Han är mer berättigad att gå till elden. Subhanallah. Och han nämner också Allah subhanahu wa ta'ala: Wasiqa alladhina attaqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Att de som fruktade sin Herre kommer att föras till paradiset ärade i grupper, tills de kommer till dess portar och de kommer att öppnas. وقال لهم خزنتها, och dess väktare kommer att säga: سلام عليكم تبتم. Frid över er, tibtum, yani ni var goda. فدخلوها خالدين. Så träd in i paradiset för evigt. Så kolla här hur al-mu'minin på domedagen äras av att föras till paradiset i ärade grupper, tillsammans med dem som de kan jämställas med i goda gärningar. Okej? Och när de kommer till paradiset så möts de av väktarna till paradiset. Al-khazana. Änglarna som står och välkomnar de troende in i paradiset. Och de säger salamun alaikum. Frid över er. Och salam betyder också här: ni är skyddade från allting ont. För salam på arabiska är att skonas från ondska. Salamun alaikum. Ni kommer att skyddas från allting ont och dåligt i all evighet. Tubtum. Ni var goda. Ordet tayyib, kommer ni ihåg det från första hadithen? Ni var goda. Ert tal, er uppriktighet, era gärningar, det som ni åt, allt detta var gott. Tubtum. Så gå in i paradiset för evigt. Som han hade. Så människan ska alltid försöka vara tajib. Tajib i det han äter, tajib i det han dricker, tajib i det han tjänar, tajib i sina gärningar, tajib i sitt tal och så vidare. Och inte vara motsatsen, som är khabif. Vidrig, smutsig, oren i vad man äter, dricker, jobbar med och i sitt agerande, i sitt tal och så vidare. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss från dem som jobbar halal, tjänar halal, lever halal och får gå in i paradiset. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta oss för våra synder och tillkortakommanden. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum.